Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag hoppas du kör gotländska.
Jag kan inte bara köra gotländska. Den är inte liksom...
Och jag... Nej, jag får testa nu.
Gud, nu föll den här
ner. Det var bara för att se om det är till
halsen. Måste den här vara här framme?
Jag tror det.
Okej. Men den flyger ner. Spelar vi in nu?
Ja.
Okej.
Jaha. Mm. Oj.
Men det var bara för att jag tänkte jag kör igång den. För då blir det inte lika så här att bara nu börjar vi den dramagrejen.
Och sen utan, så kör du ändå ett så här... 1, 2, 3.
Här är det din liv.
Vi pratade om igår hur ni skulle presenteras. Det glömde jag säga till dig. Men jag kommer inte... Så här, jag kommer ju inte... För Lisa sa, hon bara, jag orkar inte gå in på så här vad jag jobbar med och sånt där. Men nej. Ni kommer inte behöva göra något.
Men ska jag säga vad jag heter?
Nej, jag tänkte jag säger det. Ja, så kan ni bara säga...
Jag kommer inte ihåg längre vad jag heter.
Nej, precis. Så säger ni bara något. Hej, typ.
Hej.
Du är så relaxed.
Jag är inte dugg relaxed, jag är ju jättenervös.
Jag fattar inte, jag sitter och snorar hela tiden också. Kommer det komma med?
Nej, för den här skyddet gör att det inte kommer med. Frågorna behöver inte ni liksom vänta på att så här, okej, nu svarar vi och då kommer nästa fråga igen.
Om utan... någon får feeling och vill säga några kloka ord så har vi fritt
exakt, ja, men det är liksom. Det jag menar, vi ska ha feeling. Vi ska ha feeling hela tiden. Vi ska liksom prata i ett avslappnat samtal och jag ska stötta det samtalet med lite frågor. Jag heter Alexandra Appelqvist och det här är min podd under ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott. Välkomna hit mina kära gäster som ju heter Helena.
Ja.
Och Lisa.
Hej hej.
Hej hej, kanske man ska säga.
Lisa och Helena är ju två nära vänner till mig som har varit inspiration till bokkaraktären Hanna. Och Hanna är ju Filippas parhäst och sidekick i singellivet som ju också separerar efter ett tag. De startar tjejpakten tillsammans, drömmer om tatuerade män som bemästrar det mytomspunna upptrycket. De tränar, försöker i alla fall att träna, och de dricker väldigt mycket vin. Spikar upp hyllor och myntar uttryck som svamppoäng och att man ska byta ut sin ångest mot en annan ångest. Allt är frid och fröjd i den här härliga tvåsamheten tills att Hanna träffar Johan.
Svek.
Ja. Så, välkomna hit!
Tack så mycket!
Tack! Hur känns det bra i podcastens underbara värld?
Nervös.
Ja, lite
faktiskt. Ja. Vad är värst egentligen, att bli bokfigurer eller att vara med i podcast?
Podd.
Definitivt podd. Ja. Jag kan skylla allt på dig.
På mig?
Ja, men i boken.
Ja. Och jag skyller allt på dig. Så det här blir kanon.
För det var faktiskt det jag tänkte fråga er också. Att hur kändes det att bli liksom en enhet? Ni är ju två personer som har inspiration till en karaktär. Hur upplevde ni det?
Jag hade mest svårt för att jag gillade katter i boken. Jag kunde inte relatera till det alls.
Jag tyckte det var väldigt bra att vi var två när min svärmor trodde jag hade legat med en engelsman.
För det skulle du aldrig ha gjort.
Johan. Och då tyckte jag det var väldigt skönt att vi var två i samma karaktär. För då kunde jag genast skylla på Lisa.
Det blev ju liksom det blev ju dubbelt så mycket ligeri fort. I och med att ni var två som liksom
bidrog.
Här kom vi
snart in på juicy things.
Jajamän. Precis.
Inga kommentarer från Lisa.
Nej, men jag funderar på om jag har legat med en engelsman.
Vem fan låg med engelsmannen? Nej, men det sjuka är att det var ju faktiskt ingen av ni två egentligen. Nej. Utan det var ju en tredje person som inte ska ta upp vem det är nu. Men någon annan som också var inspiration till en annan karaktär som vävdes in där.
Ta på
så ingen av er har någonsin legat med en engelsman.
Nej,
kan
faktiskt.
Vi slå fast.
Ja, så är det. Mm.
Yes, jag tänkte höra faktiskt mer nu när vi har diskuterat det här med att vi är så fruktansvärt nervösa här och sitter och har armsvett och handsvett och hettdricker kaffe. Och jag har köpt också någon typ av lemon juice för att få bort muntorrhet. Och allt det här är ju ett resultat av vår oerhörda nervositet i att producera den här podcasten. Och citronjuicen tänkte jag skulle göra susen just för att den liksom drar ihop körtlarna på något sätt så att man börjar producera mer saliv.
Ta en klunk.
För att jag har nämligen hört att när man blir muntorr så kan man räta upp det genom att bita sig jättehårt i tungspetsen. För då börjar man producera mer, liksom lite mer tunnare saliv.
Okej, okay. Jag ser att Helena.
Ja, Helena, funkar det? Så att det är därför vi sitter här omgivna med lemonad och kaffe och massa grejer. Mm. Men det här med podd då, det hör ju ihop lite grann med sociala medier. Och karaktären Hanna är ju inget jättestort fan av sociala medier.
Nej.
Och det...
det kunde jag relatera till.
Ja, jag med. Ja. Det är en podcast, älskar jag. Men det är typ den enda. Mm.
Men det är mer att lyssna på det, ja. Eller? Ja. Men vad
känns
är...
det inte kul att du spelar in den nu då? Jag lyssnar
inte ens
på podcast.
Nej, det är inte alls samma sak.
Nej, okej.
Okay. Jo, ja. Det är jättekul såklart. Ja. Mm.
Men jag tänkte på, vad är egentligen den stora fasen med det här med sociala medier? Vad är det som känns så himla jobbigt?
Åh, herregud. Det är en stor fråga, känner jag.
Ja. Om vi ska liksom gräva ner oss lite i den, har vi några konkreta exempel? Jag tänker på någonting som skedde i boken till exempel. En scen, det är ju, eller ja, något som förklarar Hannas skräck, det är ju det här att hon råkade dela en recension av Takida på Facebook.
Alltså det var ja, så jobbigt.
Från Dagens Nyheter.
Jag skräck också att jag ska råka dela någonting.
Ja, så fort jag tittar på någonting och så kan händer det att man liksom bara swipar med fingret åt fel håll. Och så kommer det upp den här delen, så måste jag gå in och kolla på min profil om jag har delat
har
eller
delat
liksom. Och så ibland frågar jag ju dig, har jag delat någonting konstigt? Och den här Takida-recensionen delade jag ju faktiskt utan att inse det själv. Den låg där i typ 24 timmar eller något, eller 17 timmar. Sen påtalade du att, är du medveten om att du inte har gjort en uppdatering på din Facebook-sida på typ 2 år och nu har du delat en Takida-recension?
Vad är meningen?
Då fick jag sån stress. Alltså jag fick sån stress och kunde ju inte få bort den.
Men det känns som att man kan inte göra det där på samma sätt längre. I början kunde man ju dela allting, men nu är det lite svårare liksom.
Men det känns mer som att kanske lite mer pensionärer och så delar väldigt mycket numera, eller är det inte så?
Jag vet inte, det här är ju rätt många år sedan i och för sig, så då kanske det var att man delade
det man
mer.
Gjorde.
Jag
vet inte,
jo, men jag menar det här att man delar av misstag tror jag inte man gör på samma sätt längre. Det känns som att det finns någon som...
Helena gör det.
Okay,
Helena har ju även nu ska jag avslöja allt här. Det visste ni inte när ni tackade ja. Helena har ju även attendat till en fest.
Som jag inte ens var bjuden på.
Åh gud vad hemskt. Alltså
det var så jobbigt.
Och det var ju faktiskt också en fest som din kille var bjuden på.
Ja, det var i början av vår relation då när Johan och jag hade träffats. Så jag skulle ståka.
Han heter ju inte Johan på riktigt.
Jo då.
Kan man ens göra det? Attenda en fest?
Det kan man, Lisa. Då skulle jag in och ståka vem som skulle gå med på den här festen. Jag gick igenom, det var jättemånga. Sen plötsligt kommer det upp att Helena Malmö ska tända den här festen som jag inte ens var bjuden på. Och då var jag... Det var inte kul.
Alltså, nej, det var djup ångest. Han någon ser, kom det upp som en sån här notification att Helena kommer.
Men det måste ha gjort till den som...
Ja, det gjorde det väl antar jag. För jag fick ju upp att jag skulle gå när jag gick in.
Sa Erik någonting?
Nej, han sa aldrig något om det. Men
Johan,
det som,
menar du?
Nej, men... jag kommer inte ihåg om jag fick bort den där att jag liksom inte skulle gå med eller om det, ja, jag vet inte hur det löste sig. Men det var, alltså det var sån ångest.
Kalldusch.
Kalldusch-grej. Så att jag tycker sociala medier är ganska jobbigt.
Och om utifrån jag ska... det, att man inte riktigt kan kontrollera dem.
Nej, men jag vet inte, det hänger väl ihop med sen någon... Det är så konstigt, jag tycker alla andra lägger ut så här fina saker och allting som de skriver är så bra och så. Men när jag själv ska göra någonting så känns det lite mer svårt på något sätt.
Ja. Jag tror inte riktigt jag kan stå för mig själv.
Nej.
Men det är det jag menar, det här blir så djupt plötsligt, känner jag.
Nej, men jag är så här, var jag än lägger ut så bara... Men är det här jag? Nej gud, är det här pinsamt? Är det här, jag är jättekänslig när det kommer till sociala medier. Ja. Jag vet inte.
Men är ni lika, tänker ni på samma sätt när det gäller andra också som ni tittar
Nej.
På?
Nej. Aldrig, det är det som är så konstigt. Och det är därför det blir så konstigt att man känner sig så... Mm. Jag brottas med det här med gud vad du är töntig. För jag tänker ju aldrig så om någon annan. Och då kan man ju logiskt att tänka att mina tankar är idiotiska och väldigt konstiga. Men jag kan ändå inte liksom riktigt komma ifrån dem. Så att,
men sen är det ju det här också att om man inte är så aktiv och gör någonting så blir det ju så otroligt stort.
Precis. Då tänker man att alla sitter och står publik där och så här, nu har Lisa och Helena slash Hanna postat någonting.
För man blir lite så själv om någon annan har lagt ut något. Man bara, åh det här är inte, fast man tänker ju aldrig gud vad töntig.
Nej, nej. Och jag känner också, jag kan känna så här, men hur självupptagen är jag? Hur många, alltså bryr sig om jag lägger ut någon liten grej och en bild på mina barn eller vad det nu är. Hur intressant är det liksom? Det spelar ingen roll. Så att jag kan känna någon så här ambivalent känsla att jag känner mig fullständigt självupptagen och töntig och fullständigt livrädd ändå för att lägga ut någonting. För att det ska bli fel på något sätt. Så man bara, så ganska cool är jag liksom. Här är man tuffa.
Men du är cool på andra sätt.
Eller hur?
Ja.
Men är du intresserad av att kolla? Alltså jag har ju tappat det intresset också. Det kanske hänger ihop.
Ja, nej men jag är ju inte någon sån, alltså det här, jag kollar Instagram. Det gör jag flera gånger om dagen. För det är så lätt och liksom så. Det tycker jag är kul. Facebook är jag ju väldigt, väldigt sällan på. Och tittar inte ens liksom en, alltså jag kollar, scrollar ibland. Men väldigt, väldigt sällan. Så det är inte jag alls. Men Instagram tycker jag är kul. Det kollar jag. Men alltså, så här, om man går in så här, på Twitter och liksom allt sånt där, det Erik bara,
nu är det överkurs.
Liksom, jag bara, jag skulle inte ens veta.
Har du ett Twitterkonto?
Erik har nog gjort det, men jag har ingen aning om vad det är.
Du någonstans. Vet inte heller vad du har lagt ut.
I molnet.
I molnet. Det ligger i molnet.
Men du, Alex, är ju expert.
Ja,
fast du är ju min liksom.
Men jag har ju varit lite tvungen nu med hela min boklansering och
fast
allt det här.
Fast du var det långt innan.
Ja, men du har alltid varit duktig på sånt. Och teknisk är du också.
Teknisk?
Alltså, det är du som har gjort alla kompis. Jo, men varför skrattar du? Allas Instagram-konton typ är du som har lagat på. Sant. Du har gjort mitt, jag tror du gjorde ditt.
Jag
tror,
alltså, jag gjorde Alex.
Ja, det du gjorde i för sig, mitt är sant.
Men det var någon annans du gjorde när jag var med. Alltså, du har gjort nästan.
Ja, men jag har faktiskt, jag drog ihop, eller startade upp många i den
men
sociala mediernas
värld. Vi kan inte sitta och prata om man är teknisk eller inte, för man har startat Instagram-konto.
I min värld är det ju bara teknisk.
Ja, precis. Det är så det är. Det är liksom, man får på vilken nivå man vill.
Du bara, när du skaffar nya telefoner och allting. Ja, du bara laddar bilder och fixar och ordnar och donar. Jag lämnar allting till Erik och bara, här, make it happen.
Ja, precis. Och sen gör han det. Ja. Det är därför bra att ha en kille. Och därför Hanna fick en kille där i slutet i boken. När Filippa suktade och var själv där i singelhuden. Förresten så tänkte jag faktiskt, innan vi lämnar det här ämnet, en väldigt rolig grej, det var ju det här när din pappa Helena gotländska.
Oh, herregud,
Helenas gotländska lilla pappa, han var ju också lite novis i sociala medier och råkade ju ett tillfälle också lägga ut en status. Så det kanske ligger i generna där.
Det kanske gör det.
Vad var det han la ut nu igen?
Nej men alltså, han...
Det var Tradeira.
Exakt, han... Jag fick upp på så här Facebook en notification att Ove Malmqvist har gjort en statusuppdatering. Ja. Och då kände jag hur pulsen gick upp. Och då ringde jag min syster och sa, nu har det hänt någonting här.
Vad har hänt?
Vad hänt?
Då hade du inte vågat titta än.
Nej, och då gick vi in och då hade han lagt upp som status Tradeira. Och då antog vi att han försökte nog söka efter Tradeira på Google. Alltså liksom att han googlade det eller någonting.
Ja.
Så försökte vi tala om för honom att han hade lagt upp det som status. Och han förstod ju inte ens vad vi sa. Så han sa, har jag inte gjort? Och då sa vi att det har du.
Ja.
Men och det är ju kul. Det vi skrattade ju jättemycket. Jag och min syster. Men det var också annorlunda.
Det var tur att det var Tradeira han googlade.
Jag vet, han hade kunnat googla något.
Något helt annat.
Ja, men alltså
något obskyrt.
Ja, men tänk vad jobbigt.
Ja, det hade inte varit bra.
Nej.
Jag har ju en kompis som skulle googla stalka sitt ex.
Jaha.
Och söka på den i sök.
Ja, okej. Okay. Och det blev en status.
Jag råkade skriva sig som en status.
Nej.
Hans namn.
Nej.
Hur länge låg det kvar? Nej, inte länge, men paniken. Aha. Det där ju var några som såg den då.
Ja, men gud. Ja, nej. Då är Tradeira
bättre. Då är Tradeira mycket bättre. Det är ju så att det som beskriver också Hannas och Filippas vänskap och som också står mycket för vår vänskap med båda er två, det är ju att de och vi får varandra att bli sitt bästa jag. I alla fall
det tyckte jag var så
jag
fin.
Ja.
Ja, det var mitt favoritstycke i boken.
Den meningen.
den meningen. Nej, men det var ju fint.
Men det stämmer ju in väldigt mycket tycker jag på er också. Och är det viktigt tycker ni att man i en vänskap, för den kan ju se ut på så många olika sätt. Är det viktigt att man får varandra att bli sitt bästa jag?
Ja, men det är väl klart.
Ja.
Eller?
Och hur?
Det var hemskt om det vore tvärtom.
Det finns ju en del vänskaper som är tvärtom. Där man istället liksom vill förminska varandra och sådär.
Ja.
Jo, men sen har man ju olika vänner till olika saker, tänker jag. Ja, alltså, alla vänskapsrelationer är ju inte så. Men det är väl bra om det kan vara så. Men man har ju olika faser också i livet och olika typer av relationer. Alltså när man är singel så kanske man har en typ av kompisar man hänger mycket med ute och sånt. Och då kanske inte det är så här asviktigt liksom, att man blir sitt bästa jag med dem, tänker jag. Men i så här djupa vänskapsrelationer som betyder något, så är det väl viktigt.
Ja.
Det känns ju som att vi tog ju fram det bästa i varandra, men kanske inte allt av det bästa i varandra.
Vad tänker du på då?
Du menar i boken?
Nej, men överlag. Vi blev ju inte direkt sportiga och karriäriga. Nej,
just det, i den riktiga singelperioden som boken bygger på. Mm. För det kan jag ju tillägga också att den perioden i våra liv som mycket i min bok har utgått ifrån, det är ju en tid som var för kanske 6-7 år sedan eller någonting sånt där. Så nu sitter jag ju här med de två handorna som idag är småbarnsmödrar och och inte springer på rish längre. Eller äter ostsmörgåsar med gurkspiral. Ja. Som det gjorde ju du och jag mer i och för sig. Men
gott.
Ja, det var jättegott. Det var för att tvätta bort synderna från gårdagen som vi kompenserade med såna här snällhetsgrejer.
Ja, men tänk vad rolig den perioden var ändå. Mm. Alltså om man tänker tillbaka på den så var det ju, alltså, det var ju en del ångest så här, dagen efter. Och man druckit för mycket och gjort konstiga saker. Eller man trodde att man hade gjort konstiga saker igen. Så konstiga saker hade man kanske inte gjort. Nej. Men man tror ju alltid det, så här, ångest. Men det var ju väldigt kul.
Det var ju skönt att ha någon att hantera det ihop med.
Ja, men eller hur? Alltså, det var ju så mycket roliga saker som vi gjorde.
Ja.
Men nu är livet annorlunda.
Ja. Tänker ni tillbaka på den perioden någonting?
Jo, absolut.
Känns den långt borta nu eller känns den nära?
Alltså den känns både och på något konstigt sätt. När jag tittar på dig känns det nära.
Ja.
Men när jag är hemma och springer efter två små kladdiga barn så känns den väldigt långt bort.
Ja.
Nej, men ja, den känns väl ganska långt bort. Men man längtar ju tillbaka lite då och då. Tycker jag.
När barnen är extra kladdiga.
På fredagskvällen.
Då vill man rymma.
Nej då. Nej, men jag är nöjd med livet nu. Men det är liksom, det skulle vara kul att ha en dos av det där då. Mm.
Ja, att få välja lite.
Det är lite
och bara
svårt
få en
att leva båda liven.
Ja, det är det ju. Man kan ju göra det ibland.
Ja.
Helena, du och jag var ju i Köpenhamn.
Precis.
En helg. Sen var vi visserligen rätt trötta och sov bort mestadels av tiden. Ja. Men...
Och jag blev sjuk direkt dagen efter.
Jag med.
Jag är chockad att få egen tid. Liksom. Jag var så sjuk som inte har varit i vuxen tillstånd. Ja. Jag kunde inte ens stå på benen på måndagen. Nej. Alla trodde ju att vi hade varit här på klubb och bara...
Ja. Och jag bara, inte det.
Nej,
vi var bara vi var ute och åt lite grann och sådär, men vi var ju inte ute så länge.
Nej, och drack ju inte liksom sådana mängder, men jag blev jättesjuk liksom.
Ja.
Och sen blev ju du sjuk också, så det var ju jättekonstigt.
Ja. Men jag fick i alla fall stoltsera mitt perfekta danska uttal när jag beställde taxi till Kurbyn.
Ja, just det.
För då sa jag först, vi ska till Köttbyn. Här fattar han inte. Och sen drog jag in med Kurbyn. Och då la ni växelspaken och åkte
Let's
framåt.
Go, sa han då.
Let's go. Mm. Jag tänkte vi kommer tillbaka lite till det här med vänskap och få varandra att bli sitt bästa jag och sådär. Vad tycker ni kännetecknar att man har en vänskap för livet, som det så fint heter?
Oh shit, vad svårt. Men jag tänker
det var
en lite
tung fråga.
Ja, verkligen tung. Men jag tänker lite det du sa, det där att man vill varandra väl.
Ja.
För man har ju haft en del sådana relationer som har varit lite sådär... Man känner att man kanske inte är kompisar på grund av att man vill varandra. Alltså man är kompisar för att det gynnar en och det är
just
kul.
Då. Mm.
Men det är receptet liksom för att det ska hålla, tror jag ändå, är att man vill varandra bästa.
Aha.
Och inte är så självisk så i relationen. Och att man kan hantera att man är lite ifrån varandra då och då, men ändå ha kvar varandra och sådär.
Ja.
Och en jävla massa alkohol.
Ja.
Nej, men jag håller med. Men... Nu ska jag prata om mig själv här en stund.
Nej, men
jag tänker historiskt sett, alltså när jag var tonåring och sånt där, så var inte jag jättebra på vänskapsrelationer. Jag har insett nu i vuxet tillstånd liksom sådär.
Mm. Du och, eller du hade fel vänner?
Nej, jag var inte så bra på vänskapsrelationer. För jag hade så mycket tillfälliga vänner just i olika faser i livet. Mm. Alltså man hade någon man umgicks med hela typ högstadiet för att det blev så liksom på något
bästis,
vis.
Bästis
liksom. Och så satt man ihop och så blev det så på gymnasiet. Och, liksom. Och sen, jag har liksom inte, jag har tappat kontakten med många av dem, för det var egentligen kanske inte någon så här djup vänskapsrelation, utan
man hängde.
Man hängde liksom. Mm. Och där har faktiskt Alexandra, du har lärt mig, måste jag säga, jättemycket om vänskapsrelationer. För när du och jag blev värsta kompisarna där på jobbet och sånt, så var det för mig faktiskt en ny typ av vänskapsrelation. Jag tror kanske aldrig ens jag har sagt det till dig.
Nej, det har du inte. Nej.
Men för mig var det faktiskt en ny typ av vänskapsrelation, liksom, där det blev på ett annat sätt. Att man var kompisar i vått och torrt och att man gjorde liksom allting ihop. Jag vet i början när du var så här, vänta på mig, vi går ifrån jobbet tillsammans. Jag och min så här självständiga människa som bara, hej då, nu går jag.
Liksom.
Så jag bara, ska jag vänta på dig? Och så ja, det, och så gick vi där och så var det lite mysigt och så åt vi middag ihop och så sov man i soffan och liksom,
mannen och wifen
och för mig var det faktiskt en ny typ. Jag har alltid varit ganska självständig på något sätt, sådär att jag, nu går jag hit. Erik sa alltid det när vi träffades, han, när vi var nykära, så stod han alltid och vinkade efter mig. Jag vände mig aldrig ens om och tittade på honom. Jag bara, hej då, och han liksom bara, kan du inte ens, nu har jag gått och jag är på väg liksom. Så att jag måste säga, jag har nog lärt mig väldigt mycket av om hur man kan ha vänskapsrelationer på ett annat sätt via dig. Ja. Och det måste jag säga tack för.
Så fin kärleksförklaring här i podden.
Ja, och då så har jag på ett annat sätt uppskattat vänskapsrelationer så nu när jag blir äldre. Och då har jag nog också fått en annan syn på dem. Och jag tycker det här med att man kan vara sig själv.
Ja.
Och känna att vill man sitta tyst så sitter man tyst. Ja. Vill man prata så vill man prata. Jag har nog känt tidigare att man måste, ska man träffa vänner måste man vara på ett visst humör och på glad och komma med liksom...
Ge massa boost till alla.
Typ. Och liksom nu är det mer så att jag är som jag är. Liksom. Ja. Och mina vänner tycker om mig ändå. Och det har varit ganska skönt liksom, att kunna släppa lite.
Ja.
Så att jag har nog rannsakat mig själv ganska mycket faktiskt i det där. Och också försökt att bli en bättre vän själv.
Ja. Ja, precis. För det är ju det handlar om också. Att man ska ju både ge och ta, som man så säger. Men det där är ju faktiskt rätt intressant tycker jag. För att ofta så är det ju så med kvinnlig vänskap som är väldigt liksom, tongivande i boken. Och också i vårt riktiga liv som vi pratar om nu. Det är någonting som gör att ofta så har just kvinnlig vänskap blivit lite så här utskälld på något sätt. Eller att det ska lite förlöjliga så att man liksom springer runt i rosa plysch-overaller och...
Hakudkrig.
Sen har man det underkläder. Nej, men att det blir liksom väldigt så här... Det ska vara så här tihigt på något sätt.
Mm.
För det tycker jag att man ganska ofta stöter på att det är så här, nej men vi är inte som vanliga tjejer utan vi är ju coola och bryr oss inte och gör det här. Mm. Så att jag tycker att den vänskapen, det finns ju, vänskap är ju, man har ju inget med kön att göra överhuvudtaget, men jag kan tycka att det är lite synd att just den kvinnliga vänskapen och så att kvinnligt kompisgäng har blivit så liksom att det där aldrig äkta, det är någon så här Sex and the City-myt. Och, och sen så är det ju så, visserligen då att om man går in och pratar om boken igen så är ju de här fyra tajta kompisarna är ju byggda på personer bland annat er då som kanske inte är ett liksom jättetajt gäng egentligen utan är vänner till mig på separata håll.
Mm.
Men att det ändå skulle lika gärna kunna vara så där på något sätt och det... Jag tycker att det finns ju en power i att ha en liksom, sån konstellation på något sätt.
Jag tror att jag har haft en lite fördom åt andra hållet. Att så här, tjejer är mycket bättre på vänskap än killar. De liksom sitter i en soffa och kollar på tv och dricker bärs. Alltså nu väldigt generaliserar jag.
Ja. Men att de kan vara mer avslappnade typ med varandra.
Ja, eller? Men liksom aldrig pratar känslor och aldrig går in på djupet. Så. Men det tror jag har ändrat nu när man blir lite äldre. Mm. Alltså både att man själv... börja välja vänner och inte bara den man parades ihop med i skolan och få riktiga vänner. Och att jag ser att så här, ja, men till exempel min kille och hans vänner, de har ju otroliga samtal och liksom när jag hör vad de pratar om. Och det är inte alls så där ytligt som man har trott liksom. Så när jag tänker precis tvärtom, för en tjej, kvinnlig vänskap, det är ju det som är idealet.
Mm.
Och sen så, ja.
Men jag måste, bara för du sa det om din kille, kommer jag tänka på, alltså, min kille, det låter som vi är 12.
Typ. Jag vet, det är det jag
sambo.
Jag har ju det är verkligen svårt att veta hur man ska benämna man inte är...
När man är så här gammal.
Ja, och jag har ju en särbo, då låter jag ännu trevligare.
Det låter som något man egentligen skaffar sig så på äldre dag.
Ja, eller exakt, alltså, fast är väl på äldre dag nu.
Ja, kanske, men jag tänker så här 60 plus, då har man gått igenom allt.
Men jag hoppar snabbt mellan tid.
Men du kan ju kalla din för The Fiancé eller något.
Ja,
ni är förlovade. Alltså, ja, det kan är ju
faktiskt.
Ja.
Är inte ni förlovade?
Nej, vi är inte förlovade. Nej. Så jag håller mig till kille.
Ja, jag förstår. Jag får säga sambo låter
det
så
känns himla. Sjukt barnsligt att säga kille.
Min
det svåraste är på engelska. Vad säger man på engelska när man inte är gift? My man.
Ja, my man.
Det låter bra.
Ja, det låter skitbra. Det låter hot.
my man. Ja,
this is my man.
Nej, men det går inte för sambo. Vet jag inte om det finns någon översättning. Jag har drabbats av det där några gånger.
Ja, för du the har ju ändå...
My partner har jag sagt. Och så, ja, så, okay. Men det spelar väl ingen roll i och för sig. Men, det
men
känns
partner på engelska, nu är ju jag så dålig på engelska. Men du, Lisa, har ju bott i London i ett antal år.
Och det känns ju lite...
Partner, vad är liksom... Är det, jag tänker att det är, ja, kan vara så mång...
Ja, men exakt.
Betydelse, ja, har många betydelser.
Det kan vara business partner. Det kan
This is my business partner for life. In life.
Ursäkta. Men jag skulle säga det där om manlig vänskap pratade vi om. Och så sa du att din sambus då, du säger, så vänner hade djupa diskussioner. Då kan jag känna så här, vissa kompisar har min sambo det med. Men sen har min sambo vissa typer av kompisrelationer som bara fullständigt går ut på att sitta och förolämpa varandra. Och säga liksom
ja, men
konstiga
det där är någon
saker. Killgrej. Och de har jättekul. Och när jag läser, jag Erik ibland visar upp de här trådarna. För att han har bland annat en tråd så här på... något sociala medieverktyg.
Ja.
Och där
WhatsApp
på kanske? WhatsApp, ja, men det, alltså det är ingenting vettigt som står där, men det är väldigt så här kul och, men det är bara så här,
det är liksom ploj vänskap liksom.
Och det är deras vänskap liksom.
Men blir de aldrig sårade?
Nej, men för att de skriver så här,
jo, någon blir säkert det.
Jag tror
inte säger det.
Jag vet inte säkert, men de garvar ju bara åt varandra och det är bara så här liksom att den är ful och så, alltså attribut så här, någon som är lång och lockigt hår då, och du din bleka. Ja, exakt liksom. Och så håller de på så där och det här tråden är väldigt lång och det är det enda de pratar om. Sen ibland ses de på vinlunch och går ut, så att det är liksom riktiga kompisar.
Men är de likadana då när de ses IRL så att säga?
Ja, det är
de. Då är de också så här dissa varandra och, liksom,
och sitter och bara
tänk
pratar.
Om vi skulle sitta så.
Det skulle ja, men det känner konstigt. Jag, det skulle aldrig jag har aldrig hört talas om kvinnlig vänskap som är på det sättet och aldrig sett den på nära håll eller någonting. Alltså det, där skiljer sig manlig
och man kan
vänskap.
Också dra ett steg längre och då tänker jag här på min särbo, som vi får kalla honom, som ju faktiskt är en manlig man på 49 år, för
men
han är 10 år äldre än mig. Ja, det är han också.
Men
han, ja, precis. Men han, och det här vet jag ju också flera, så jag ska ju inte bara hänga ut honom här, men som i manlig vänskap kan liksom sitta och typ dricka bärs tillsammans och dricka vin och sen dricker de sprit, så ska de typ börja brottas och sånt.
Ja, just det.
För det är ju liksom ett steg längre i det här, att man ska så här hålla på och retas med varandra. Då går man till liksom att man ska brottas med fysiska, och det är ju en väldigt speciell också företeelse som
skulle
inte
aldrig
vi skulle göra.
Göra
för jag tänker på, du och jag ska på vinlunchen efter det här, Helena.
Ja, ska vi börja brötta där då sen? Mitt... För att vi får någon feeling där och tycker att vi är så extra bra kompisar eller något, jag vet inte.
Men, och det är så himla speciellt. Varför gör de det, tror
ni? Ja, det är jättekonstigt. Ja. Jag kommer ihåg min brorsa när jag var liten, alltså... Ja, men precis i början när han liksom började få så här tonårskompisar.
Ja.
Och de lyssnade på punk eller vad det var. Och de hade någon så här lek eller vad det nu var, där de... De lyssnade på jättehög musik och sen så sprang de och så slängde sig i soffan och typ sån här konst, alltså inte ihop då, men liksom. Ja. Och du vet så här, liksom, det var så brutalt tyckte jag på något sätt. Jag fattade aldrig det där. Nej. Det måste ju vara förstadiet till det här brottet.
Ja, men det tror jag. Mm, precis, för det där brottet kan nog sitta i hur länge som helst. Ja. Som sagt, det är en sån hela livet grej. Mm. Att det...
Ska vi göra det nästa gång vi ses?
Ja, men kanske ska
jag bara
det.
Fäller dig när du går in.
Du sitter så för och lämpar varandra först. Bara så här, helt jättetaskiga saker till varandra.
Usch, det skulle vara hemskt.
Ja, det där kan man ju se på Facebook också. Nu går vi tillbaka återkopplat till sociala medier. Nej, men någon kille som har lagt ut någon bild eller något.
Ja, så kan de svara.
Kan bli råhånad av sina kompisar. Ja, så här, du lägger ut en bild på själv. Du vet, jag skulle bli så.
Ja, jag vet.
Ja. Nej, det skulle vara fruktansvärt. Det har man aldrig upplevt. Nej. Som tur är. Det kan man vara glad för.
Ja.
Något fast det här måste ju göra att vi blir väldigt olika som personer. Att killar har, eller inte alla killar, men många killar har ju varit i såna här umgängen någon gång.
Precis.
Det måste ju göra, bara det måste göra att vi blir så olika.
Ja.
Alltså, präglade liksom.
Ja, verkligen. Ja, gud ja. Eftersom det kommer igång redan i barndomen. Ja. Det här.
Får jag säga en sak till?
Du får säga mer.
Jag
älskar att du pratar så mycket, för du sa ju innan, du flaggade ju att du eventuellt skulle få tunghäfta.
Det fick jag inte.
Nej.
Nej, men en sak till om det här med vad som är viktigt i en vänskapsrelation. Det tycker jag faktiskt är att man också ska kunna gräla ibland om det behövs.
Och det har du och jag gjort massa gånger.
Det var också det.
Ja, fy vad obehagligt.
Inte lika mycket med Lisa, för Lisa är jättekonfliktig.
Nej, då ses vi aldrig mer.
Nej.
Fast jag har försökt några gånger.
Skojar. Nej, men jag tycker att det är viktigt ändå. För ibland blir man ju arg och så. Inte liksom, alltså jag kan känna, man kan ju inte liksom, ibland kan man ju bara svälja saken och liksom känna att ja, det där kanske någon sa eller gjorde något som man kände så här irritation över. Och det behöver man ju inte ta. Men om det är någonting
Nej, man ska inte hetsa med varje
grej
kanske.
Nej, inte med liksom, för det händer ju att saker... blir fel ibland. Men om man känner någonting som ligger och stör en och det liksom inte försvinner. För det är ju oftast det tycker jag som karaktäriserar att man är irriterad på riktigt. När det liksom inte, när det ligger här bak.
Exakt.
Då tycker jag man kan liksom försöka ha en liten diskussion om det. Och sen kan en ju försöka bli mer eller mindre hetsig ibland. Och vi har ju haft...
Ja, förhoppningsvis ska det ju leda till att man i respekt för varandra kommer till någon typ av slutsats. Att okej, jag förstår att vi tycker olika här. Eller att man fattar, för oftast handlar det om missförstånd.
Precis.
När man, vare sig det är med vänskap eller annat. Men när man har konflikter så... Ja, det behöver inte alltid vara det. Men det kan ju vara, behöver inte vara missförstånd om det som har hänt. Men det kan ju vara att man ser det på så olika sätt. Det är väl mer det det handlar om. Precis. Att man har helt olika bild.
Ja. Så är det.
Ja, men jag håller med dig. Jag tycker också det är väldigt viktigt att man även ska kunna ha utrymme för att faktiskt bli förbannade.
Utan eller... att det blir så som du säger, Lisa. Nu har vi aldrig med kompisar.
Nej, men nu överdriver jag. Men jag är ju väldigt... Jag tycker det är obehagligt med bråk. Jag tycker inte det är obehagligt med diskussioner. Och säga vad man tycker.
Nej, för det
och så.
Är du ju väldigt bra på.
Och jag är ganska bra på att ta emot det också, tror jag. Eller? Och jag är helt öppen för att vara sura på varann. Men storbråk gillar jag inte.
Nej.
Nej, men det gör jag inte. Vi har aldrig hållit på med sånt i familjen eller i förhållanden. Jag tycker det är jätteobehagligt också. Så att, men det är ju ett problem jag har. Det inser jag ju. Men jag tycker
det inser jag ju.
Men jag tycker att det är... Nej. Jag undviker gärna.
Ja.
Men det kanske kommer att du smyger dig in lite.
Fast jag tror att det finns... Alltså, eller för mig funkar det ganska bra att undvika bråk också. Att inte göra saker till bråk. Alltså att inte, att inte prata om alla problem man har i en relation till exempel. För då är det som att man förstorar upp dem. Ibland är det bättre att bara vara lite sur och så går det över. Och sen så får man ta de där stora puckarna liksom. Att prata om allt leder, alltså som jag tycker då, ofta till att man tror att man har ett problematiskt förhållande. Eller att man har mycket problem. Och då jag stoppar gärna huvudet i sanden.
Ja, men det är väl så lite grann att man ska välja så det inte blir för mycket. Men,
och det... men sen ska man ju inte undvika att prata om allt.
Nej.
Och det är ju samma med vänner. För vänner är ju också en annan typ av relation. Så det är klart att man måste ha bråk.
Ja, men det är nog många som tycker att det är svårare att liksom bråka eller ha en konflikt med en... vän.
Ja, men det är det
med en partner.
Precis.
Men det är lite för att jag tror att skräcken finns där att det ska försvinna. För att min partner, man går ju ändå och lägger sig ihop. Och man vet att den måste vara där och man måste lösa det. Men en kompis kan ju försvinna på något sätt. Det är därför det är lite läskigare att, att bråka med en kompis.
Tyckte det där lät ganska klokt, Lisa.
Ja, men jag är egen.
Lisa är klok. Vi är tre kloka kvinnor som sitter här. Jag tänkte backa tillbaka till det här med det frekventa utelivet som ju dyker upp i min bok och som då den här ångesten som vi har kommit förbi nu när vi lever våra städade liv med särbos och sambos och partners. Men för att väga upp till det som man då kallar för bakisångest så etablerar Johanna och Filippa någonting som de kallar för svamppoäng. Och det är egentligen lite från dig, Lisa, som det kommer.
Ångesthantering.
Precis. Och om du beskriver svamppoängen lite snabbt, vad är det egentligen som man...
Nej, men det används väl för att väga upp den här tyngden.
Exakt.
Som man vet kommer. Kemisk ångest måste hanteras. Och då krävs det lull och lycka och allting som typ representerar barndom och sånt fint. Onedsmutsat.
Och det var ju för att ge lite mer konkret exempel. Gärna Skogaholms limpa.
Det är för sig inte så förtjust i.
Nej, men det behövde man inte vara. För det
var alla med ost och en liten persiljebit på. Ja, det var som det var i kafeterian.
Och gärna så här varm choklad.
Men alltså, man kan inte vara bakfull i skogen.
Gå ut i skog och mark. Nej, precis.
Det är fysiskt omöjligt.
Ja,
det under var vatten också svårt. Ja. Bada.
Vatten, bada, skogmark. Umgås med barn.
Ja, kanske typ åka ut till så här stora affärer kan vara ganska mysigt. Där det
Vilka
går omkring
affärer?
Barnaffärer med kundvagnar och sånt.
Fast är det så bra när man är bakis?
Gud, det lät jättejobbigt när man är
bakis. Ja, jag tänkte också det.
Okej. Men jag kan nog tycka att det är lite mysigt. Sen var det ju länge sedan man fick den där kemiska ångesten. Det krävs ju ett visst intag.
Men vi kanske får den idag efter vår vinlunch.
Åh, herregud.
Nu när man är lite mer ovan vid... Nej, det är man ju i och för sig inte. Men man kanske inte rör sig ute på Rish på samma sätt som vi ska idag. Men det här med ostmackor och ost och alltihopa sånt där. Det finns ju också ett ostavsnitt i boken där Filippa gör en ostdetox. För hon känner att hon har grävt ner sig så mycket ost. Och nu nu
vem det här, var det?
det är ett långsökt resonemang som nu ska jag måste gå tillbaka till att igår träffades ju du och jag, Lisa. Mm. Och då så åt ju vi en väldigt moffig rätt med mycket kött och ostsås. Och det är sån lite mer fulost också, sån gul skäddar som är blank.
Med pulverform förmodligen.
Mm. Ja, från början, ja. Mm. Nej, men är den det, tror du? Nej, det tror jag inte. Men den är i alla fall, den är väldigt mörkgul och den är blank. Och den är väldigt god med liksom kött och moff, väldigt moff. Och jag kände mig nästan lite bakis idag och vi drack ju inte ens vin igår. Nej. Och det fick mig att tänka på det här avsnittet i boken där Hanna får någon gravidbakis, hon blir skenbakis. Då undrar jag en konstig fråga, men eller två frågor egentligen. För det första så är det frågan om...
Kan man bli bakis av ost?
Kan man bli bakis av mat? Kött, ost, whatever.
Jag har hört att man kan få så här köttsvettningar. Typ att man äter för mycket kött så kan man börja...
att man börjar svettas då.
Jag äter inte så mycket kött. Så jag...
Det låter obehagligt. Ja. Men alltså, jag vet att jag blev ofta bakis när jag var gravid. När jag var ute. Och då drack jag ofta...
När du drack alkoholfri alternativ.
Exakt, jag drack alkoholfri öl.
Ja.
Och jag är så dålig.
Jag med om. Det kan man bli lite bakis
på. Och jag tror att det kanske också är bara så klassiskt att man inte dricker vatten istället. För det blir ju liksom... Jag tror att
man
jag
är uppe sent.
Man är uppe sent och så. Och jag tror att jag fick liksom vätskebrist egentligen. Men då var ju... Jag blev verkligen... Jag kände mig som jag var bakis. Så att jag fick ju så här cravings efter gräddsås och köttbullar och liksom... Ja. Och så var det så konstigt liksom att titta ner på den här magen. Och man vet att det är helt omöjligt egentligen att man är bakis. Ja. Men känslan var precis samma. Och det var... Som sagt, alkoholfri lite sen kväll. Inte avsen, men så runt midnatt gick och la sig. Då blev jag bakis.
Mm. Det är lustigt, för då undrar man ju, vad är det egentligen som framkallar den här bakisgrejen? Är det alkohol, eller är det...
Jag såg andra dricka.
Ja, saker. En massa saker.
Ja. Ja.
Men alkoholen blev... är kanske den största faktorn.
Ja, det kanske är den då. Min andra
fråga. Men godis kan man ju bli jättebakfull på, tycker jag.
Kan man? Eller, jag äter inte så mycket godis.
Nej, men inte jag heller. Men när man därför... Gud, vad försök man. Jag äter inte.
Alltså, godis är ju gott. Alltså. Jag älskar smågodis.
Ja.
Det, det köper jag inte så ofta. Men choklad är ju...
Ja, det också.
Vad blir man mest bakis på? Choklad eller smågodis?
Nej, men jag tänker när man äter för mycket socker rent allmänt så kan man ju få en sån...
Att man får
en kick. Som bakfyller riktigt.
Jag trodde jag bara barn fick sån sockerkick.
Nej, men okej, okay, jag menar efterkicken.
Ja, den bakis nedgången där. Mm. Fråga nummer två var om man kan äta för mycket ost.
Nej. Gud, det kan man inte.
Inte i smält form i alla fall.
Nej, man kan aldrig äta för mycket ost. Ost är
livet.
Ja, faktiskt. Mm.
Det konstaterar vi. En annan scen där Hanna och Filippa tillsammans får möta den här dilemmat i singelsituationerna. Det är ju när de ska fira midsommar och bestämmer sig för att fira midsommar själva i stan.
Det
är ju något då som de tänker ska bli skönt och fridfullt, och de väljer att göra det på den här lilla ön där Filippa bor och går och handlar sill och allt möjligt och ska sätta sig liksom nere på ängen. Men upptäcker att det är ingen som är där, för alla har åkt ut på landet istället. Varför är det så svårt just det här att vara ensam när det är högtider?
Mm. Bilden av vad en högtid innebär.
Hänger över en.
Ja, det är nog lätt att känna sig så här misslyckad om man är själv på något sätt. För det ska ju vara så socialt och man ska ju liksom då ha den här lyckade familjen och alla ska tycka så mycket om varandra och barnens ögon ska tindra och maten ska smaka extra gott. Och...
Ja. Vad tror ni är värst? Midsommar eller jul?
Jul.
Det är hemskt på två olika sätt, tror jag.
Ja, hur tänker du då?
Nej, men jag tror midsommar är jobbigt om man känner att man inte har den här vänskapshänget.
Mm.
Alltså för de som är lite ensamma och inte har så mycket vänner, då tror jag midsommar är vidrigt.
Mm.
Och jag tror att jul är ju jobbigt om man inte lever den här bilden som man tycker passar in på jul.
Men det känns som att jag tänker att julen också är så mycket längre. För att alltså det är ju så här, midsommar då är det så här, det är en helg eller en dag till och med liksom. Så att då blir det kortare, men julen är ju verkligen, det börjar ju så här från, ja men man ska ju börja bunkra mat och köpa julklappar och ungefär liksom från 22 december. Och sen är det ju där liksom, det är ju juldagen, annandagen och det blir så långt på något sätt känns det som. Och då är ju de flesta med sina familjer, så därav tänker jag att den är värst liksom.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja. Vad kan man göra då om man är i den situationen att man är själv? Och...
Man ska inte åka bort och tro att det löser saken, tror jag i alla fall.
Nej.
Att så här, nu drar jag till Mallorca liksom, själv över jul, för det tror jag är hemskt.
Ja.
Då är det bättre
när man väl
att
kommer
på...
dit, tänker du att det då blir...
Ja, jag tror det. Jag vet att jag nästan fastade i London en gång.
Ja.
När jag inte hade sett så mycket fram emot fira jul. Tänkte, det gör ju inget.
Nej.
Men fick hjärtklappning alltså.
Ja.
2 dagar innan redan.
Vad ska man göra då?
Fast det där är så olika. För nu jag, tänker jag på...
Midsommar däremot och nyår. Dra.
Ja.
Alltså dra någonstans. Ja.
Men sen är det väl så. För jag kan ju känna själv så här. Alltså, skulle man vara i en sån situation i livet att man är ensam. Just på jul. Hade jag vetat att du satt själv på jul, Lisa. Då hade jag ju sagt, men kom hem till oss. Mm. Och då hade du känt antagligen så här. Åh gud, nej, jag kan inte åka hem till dem. Och ska jag sitta där som någon patetisk. Utifrån det här där man tänker själv. 5:e julet och nej. Men det är ingen annan som skulle tänka så. Så jag tror att de flesta som är en, eller inte de flesta, många är ju gamla och ensamma och de kanske inte har så många som bryr sig om dem.
Då är det ännu värre.
Ja, då är det ju gamla, jätte, det är jättehänt.
Jag tror att man bryr sig så mycket om gamla.
Nej, men jag tror att de bryr sig mindre då.
De kanske bryr sig mindre, för det är, usch, men det är ju hemskt ändå. Men om man nu pratar om ensamhet i liksom, kompiskretsar så här. Då,
jag skulle, i vår ålder menar
i vår ålder. Och, då, jag
vi
tror,
är inte gamla.
Nej, vi ungdomar.
Gamla över typ 70, tänker du? Eller?
Jo, men så här, sådana som kanske, usch, jag hörde någonting. Nu börjar jag prata om något helt annat.
Nej, men det
en intervju på radio med kvinnor som hade arbetat inom åldringsvården just på julafton hur länge som helst, typ i Malmöområdet någonstans.
Ja.
Och hon åkte ju hem liksom, till alla de här tanterna och farbröderna som var ensamma då. Och, skulle, och då frågade de så här, vad gör du då för lite extra? Jag är på min tomteluva liksom. Ja. Då blev de typ glada. Då kände jag så här, gud vad hemskt att det är det enda som händer på hela julafton.
Ja. Och det lyser upp hela deras...
Det lyser upp det hela deras dag. Och samtidigt var ju hon en helt fantastisk människa. Hon hade ju familj själv. Hon hade jobbat liksom typ 10 år på jul, valt att jobba på jul för att hon liksom...
Men det är väl en ganska bra lösning. Alltså speciellt om man jobbar inom vården eller något sånt. Att jobba på jul och känna sig att man liksom tillför något.
De som känner sig ensamma och inte har någon att fira med och jobbar inom vården.
de ska jobba. De har en lösning.
Exakt.
Ja, men hänga på en kompis är jättebra. Det, ja, men det är ju frågan det man... om man gör det. Alltså.
Du och jag har ju firat jul.
Ja, det har vi.
Det var jättemysigt. Mm. Gjorde vi köttbullar och jag vet inte allt. Och så...
Firade bara ni två då? Eller var det med
jo, vi firade ju runt, för eftersom Helenas föräldrar bor ju på Gotland. Mm. Och din, ja, vi firade väl lite med din syster och hennes familj. Och så firade vi lite med min mamma och pappa.
Ja.
Och sen så firade vi ju med min, som tyvärr inte lever längre,
precis,
men min extra mormor Sandra, som också har varit förebild till karaktären Sandra som är Filippas mormor i boken. Mm. Så att hon var ju då på äldreboende och vi åkte dit med Doris, Helenas lilla hund. Mm. Och alla på det här äldreboendet blev ju jätteglada och såg Doris som också hade på sig en röd sidenrosett. Det låter som att jag hittat på det här, för det är sån här...
Det har hänt.
Ja, precis. Det är som feel good story i en film. Men,
och Sandra hon, blev
men då var
jätteglad.
Det liksom ni två som var huvudpersoner den julen. Och så åkte ni runt och dött besökte
folk.
Så vi har faktiskt gjort en sån.
Ja.
Gud, det är cred till oss.
Exakt, och det var jättemysigt.
Vi hade röda rosetter i håret.
Ja, det hade vi nog också.
Det var en sån förpackning av glädje som kom.
Till och med kul att stå och vänta på bussen på julafton med en riktig kompis.
Men det kanske är så man ska göra det om man inte riktigt har någon att fira med. Att man ska försöka släppa det här deppet och ja, nu låter det väldigt klämkäckt, men att man ska kanske tänka på att det finns andra som typ har det ännu värre och försöka göra något där då istället.
Men jag tror bara att man har någon att dela det med så spelar det inte så stor roll vem det är. Då blir det bättre.
Mm. Ja, sant. Det här leder oss ju onekligen in på avsnittet i boken där Hanna går och träffar Johan. Filippa och Hanna, de lever ju här i
symbios.
Men helt plötsligt så kliver då den här jäkla Johan in i deras värld. Och det sker ju på Rish. Alla träffas på Rish, för Filippa träffar ju även sin stora kärlek sen på Rish. Men det är ju lite tidigare då som det här händer. Och det är ju till och med på nyårsafton då, för att prata om helger som de har firat tillsammans hemma hos Elsa på fest. Och åker därifrån, hamnar på Rish och stöter ihop med då den här Johan som utger sig från att vara en cowboy.
Får jag fråga lite nyfiken? Ja. Är det på riktigt på nyårsafton?
Nej.
Vi klipper bort det.
Ja, precis. Det tar vi bort. Det är ju lite fiktion i boken också, som ni vet. Allt har ju inte hänt på riktigt, men nästan allt har jag gjort det. Johan kliver in och Hanna blir ju liksom ögonblickskär där. Och det här gör ju att Hannas och Filippas vänskap, det drivs in en djup kil då, bestående av den här mannen.
Också.
Och den yttrar sig ju i att det är ju mycket där som, dels får ju Johan en läglig allergi, för att Hanna har ju tre husdjur.
Ja, men just det!
Det här är ju based on a true story.
Ja, det här är faktiskt sant.
Är han fortfarande allergisk?
Ja, han hävdar att han är allergisk mot katter. Jag tror ju inte på det idag längre. Men gjorde jag ju faktiskt det också.
Ja, man tror på allt när man är nykär.
Ja, jag skulle ha gjort precis samma sak som han.
Ja, just det. Du gillar inte katter. Ja.
Nej, för Lisa, du är ju inte den delen av Hanna där som är djurkär. Mm. Men det skedde ju i alla fall då att den här allergin kom, vilket ju gör att Findus, den här lilla katten, får ju då lassas av hos Filippa och bo med Filippa ett tag.
Ja.
Och det som är lite kul med Hannas och Filippas vänskap och katten och alltihopa, det är ju att de har ju en regel att man inte får prata om katten eller katträdet ute i offentligheten.
Katträdet, alltså gud, att jag hade det. Det är så sjukt. Varför hade jag det?
Du hade ett stort, lurvigt
katträd i min lilla lägenhet. Det var liksom det första man såg när man kom in.
Det var 38 kvadrat.
Och katträdet var typ 12 av
dem. Nej, det var inte. Så här.
Hur fan du fick hem det där trädet?
Ja, men det var Björn, det var Helenas ex som bar upp det.
Exakt.
Nej, men man skruvar isär det i olika nivåer.
Ja, det är tre delar. Ja. Och det hade vi ju i våran lägenhet ute i Hässelby. Och sen tog jag med det in då till min lilla lägenhet och monterade upp det där.
Aha.
Och det var ju bara så konstigt att jag gjorde det.
Nu fast man såg det mycket i katträdet här för mig.
Ja, det gjorde de ju. Kommer du ihåg hur det såg ut?
Ja, gud. Jag var där också.
För det är ju lite som i Fight Club, här i filmen Fight Club, där man inte får prata om Fight Club någonstans utanför. Ja. Det var ju så som han och Filippa bestämde att vi får inte nämna katträdet, och sen råkar det ju liksom komma upp någon gång ändå. Men varför får man inte nämna sånt här när man är singel och ska leta killar, eller överhuvudtaget, vad är det som killar tycker är så avskräckande med ett katträd?
Det är så roligt att du säger det här också, eftersom jag har suttit bredvid dig när du började prata om en katt.
Just det.
Med en kille. Ja. Oavbrutet en hel kväll.
Och du han gick.
Nu tittar jag på Alex, jag inte på Elena. Det är det som är så konstigt.
Jag visar
dig
foton också.
Men var det inte också typ var det inte någon av dina vänner som sa till dig så här efter en stund, Alex, det räcker nog med uppdateringar och katter nu på
i boken
Instagram.
Är det Elsa.
Okay.
Så att det är också based on true story. Och det var ju då, och det var ju faktiskt Hannas fel som då översköt den här lilla Findus på stackars Filippa, eller mig då i verkligheten. Och sen så hände ju det som händer när man har en liten ullig, söt, gullig figur. Ja, jag blev ju kär i Findus där.
Ja, det är klart.
Och det blir ju även Filippa i boken. Men vad är det ni tror gör återigen att män flyr när de hör ordet kattträd eller ser en katt?
Ja, men det är väl här crazy lady.
Ja, det är det.
Jag tror det, liksom, att man tänker så här, varför är hon singel? Ja, så ser man någon liten lägenhet överbesudlad av katter. Och, liksom,
och ett stort kattträd.
Ja, och att det känns liksom som att man är lite...
Det är en turn-off.
Ja, det är en turn-off. Liksom. Det är inte den här, passar inte in med någon så här cool, självständig...
Det är inte den här Sex and the City i livet.
Nej, det blir
det är lite som kylskåpet, att man inte vill ha så här leverpastej och sånt där. I den situationen då, när någon ska öppna kylskåpet första gången. Man vill ha bara så här Philadelphia-ost och sånt här som är fresh.
Gud, är det så?
Ja, men det tror jag. Eller jag tänkte så då i min singelperiod.
Det tror jag väldigt få människor skulle reagera över däremot.
Ja, men kanske. Men jag är ju väldigt neurotisk, som även Filippa är. Så gud, det var väl alltså. Det som gjorde att jag var så...
Det har jag aldrig tänkt alls, nej, faktiskt. Nej.
Boken börjar ju med... ett krossat liv, kan man säga. En livssituation där Filippa slängs ut och behöver skapa sig ett helt nytt liv utifrån att hon då separerar från sin dåvarande sambo. Man kan i alla fall konstatera att de flesta av oss hamnar ju någon gång i livet i en situation där allting bara går åt helskotta. Yep. Vad det än gäller, om det kärlek eller...
Så får man hoppas att inte allt händer på en gång.
Nej, precis.
Nej, precis. Man, precis, hoppas att vi, ja, man har
och
viss stabilitet.
Och gör det, så...
Ja, då är det så.
Precis, då är det så helt enkelt. Men jag skulle faktiskt vilja spela upp för er. Vi har ju en gemensam kär väninna, Linda, som ju är en av... de kompisar som har varit en inspiration till bokkaraktären Klara. Och Linda har läst in en text från en bok av Brené Brown. Resa sig stark heter boken. Och det här som Linda ska läsa upp då är ett manifest för modiga människor med brustna hjärtan.
Hej Linda.
Det finns ingen större hot mot kritikerna och cynikerna och olyckskorparna än människor som är villiga att falla. Just för det vet hur man reser sig igen. Vi står här med skrapade knän och blåslagna hjärtan. Och vi väljer att stå för berättelserna om våra svårigheter. Istället för att gömma oss eller låtsas eller bedra oss själva. När vi förnekar våra berättelser tar det över. När vi flyr från problemen kan vi aldrig bli fria. Alltså vänder vi oss mot sanningen och ser den i vit ögat. Vi tänker inte bli gestaltare i våra egna berättelser. Inte skurkar, inte offer, inte ens hjältar. Vi är författarna till våra egna livsberättelser. Vi skriver våra egna modiga slut. Vi har kärlek av sorgen, medkänsla av skammen, nåd av besvikelsen, mod av motgångarna. Öppenheten är vår makt. Berättelsen är vägen hem. Sanningen är sången vi sjunger. Det är vi som är modiga, det är vi som bär på ett brustet hjärta och det är vi som reser oss starka.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.